Och just idag, det gör det väl alltid, men just idag känns det väldigt bra att vi får ha nattvardsbordet i centrum av vår gudstjänst. En gudstjänst som ju bär temat förlåtelsens rum. Och det här bordet är alltid det rummets centrum. Det är en slags påminnelse om grunden för all förlåtelse. Och det är viktigt att säga, inte bara ur någon slags religiöst perspektiv, utan också alla våra vardagsförlåt, alla vardagliga förlåt. Temat för den här predikoserien har ni redan hört, det är välkommen hem. Och det är ju väldigt lätt när man använder ordet hem att man idylliserar ganska rejält. Ni vet, vi säger hem, ljuva hem. Och borta bra men hemma bäst och så vidare. Men alla vi vet ju att det där är ju en sanning med modifikation. Därför att det är hemma vi lever tätast in på varann. Det är där de masker som vi kanske lyckas hålla på jobbet och i umgänget ofta faller. Och det är hemma tyvärr som vi ibland visar våra allra sämsta sidor. Vi är fruktansvärt skyddslösa när vi är hemma. Ingenting är egentligen annat är att vänta, därför att det är ju kärleken, att vi är med människor som vi älskar, som gör oss så sårbara att allt det där liksom smiter fram. Hemma möter vi varann i olika skeden. Vi möter varann när någon av oss är precis på bristningsgränsen, håller på att gå sönder. Det uppstår friktion och det är hemma tyvärr det mest sårande sägs. Man kan dra det här långt, och jag måste idag också säga att tyvärr är det hemma, innanför hemmets väggar, som de flesta våldsbrotten sker. Det är där de flesta övergreppen sker. Så, om det är någon byggnad som behöver ett förlåtelsens rum, så är det hemmet. Våra privata hem, men också vårt gemensamma andliga hem. Utan förlåtelse, tror jag man kan säga, finns inget hem. När man läser om förlåtelse i Nya testamentet så framträder den verkligen som ett rum. Det är någonting man kan gå in i. Man kan faktiskt utifrån Nya testamentet komma in i det där rummet från lite olika håll. Man kan leva i det, men det är också någonting man kan upptäcka att man har hamnat utanför, dessvärre. Förlåtelsens rum i Bibeln har väggar, det har golv. Alltså det är inte vidöppet, men jag får för mig att det saknar tak. Alltså i den bemärkelsen att vi har att göra med en Gud vars förlåtelse saknar en bortre gräns. Det som har hänt har hänt. Ibland är det för sent att reda upp det som hände i våra liv. Människor dör innan försoning hinner skipas, och i det ligger en stor och tung sorg. Men i Bibelns värld är det inte det sista ordet, utan Bibeln slår omutligt fast. Det finns alltid en instans till när våra vägar tar slut. Och det är den Gud som har makt att förlåta synd. Och den Gud som står bortom tid och rum. Alltså som är också i det förgångna, som kan verka i det som redan har skett. Och nu läser jag från Matteus evangeliets 18 kapitel, en lite längre text, och så ska jag göra några kommentarer kring det. Sammanhanget här är att vi kommer in i ett resonemang om hur man ska hantera felsteg, övertramp, i en miljö som är så innerlig att man kallar varann för bröder och systrar, och ändå går det fel. Hur gör man då? Jag läser. Och detta är Matteus 18 och 21. Då kom Petrus fram till honom och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så många gånger som 7. Jesus svarade, jag säger dig, inte 7 gånger utan 77 gånger. Utan 7 gånger 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en man som var skyldig honom 10 000 talenter. Och eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han grep honom om strupen och sa, betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom, ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig sin tjänare och sa, din usling, jag efterskänkte dig hela din skuld när du bad om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Jag tycker att det är lite rörande att det är just Petrus av alla människor som ställer frågan om förlåtelsens gräns. Hur många gånger? Hur långt, Jesus? Jesus svarar inte med en siffra egentligen, utan han svarar egentligen mer med att rita med någon sifferlek, rita tecknet för oändlighet. Alltså, det finns ingen gräns för hur långt vi ska sträcka oss. Kanske säger han, sluta räkna, Petrus. Bara förlåt. En kort tid senare ska det här bli allt annat än en akademisk fråga för Petrus själv. När han har trampat igenom, han har förrått sin vän Jesus, inte bara en gång utan upprepat igen och igen, och det står att han gråter bittert i natten. Och jag undrar om inte det där samtalet med Jesus dök upp igen hos Petrus den natten och gick liksom i repris. Och jag föreställer mig hur han i sitt ältande den där natten mäter liksom sina svek mot Jesus svar 7 gånger 77, och så minns han att som svar på den där frågan berättade ju Jesus en liknelse, en historia om en man som också hade hamnat i en olöslig skuldfälla. Och kanske minns Petrus det viktigaste, att problemet för den mannen var inte omfattningen av skulden. Det var inte problemet. Problemet var oviljan att leva kvar i förlåtelse och ge den vidare. Det var därför det gick som det gick. Det framträder ett mönster här också för våra mer vardagliga behov av förlåtelse. 2 saker som kungen gör och 1 sak som den efterskänkte mannen inte gör. Det första är att kungen bekräftar mannens skuld. Alltså det bekvämaste vägen att gå när något har hänt, det är alltid att avdramatisera, mildra, pruta lite grann. det var väl ändå inte så farligt det här. Det är inte Bibelns väg. Det blir så tydligt i den här liknelsen, i kungens handlande, att det är så. När omfånget av det som hänt står klart, så bekräftar kungen skulden. Och han säger, det är klart att skulden måste betalas till sista öre, punkt slut. Det här är skillnaden mellan förlåtelse, det som Jesus i den här texten säger, att förlåta av ett uppriktigt hjärta, och allmänt ursäktande av våra nederlag och våra svek. Verklig förlåtelse kännetecknas av att den tar det som har hänt på stort allvar. Därför att det som har skett har skadat någon. Någon har orsakats lidande. Och att i det läget låtsas som att ingenting har hänt, vi går vidare, är ju att göra skadan etter värre. Ganska ofta, jag tror att ni vet det här, ganska ofta måste läget bli sämre en tid för att det ska kunna bli bättre i det långa loppet. Och jag har funderat så mycket på vad det här handlar om, detta bekräftande av skulden. Om vi tar det i våra vardagliga liv, hur ser det ut när vi, kanske hemma med de vi älskar allra mest, har förgått oss och sagt det vi inte borde ha sagt? Hur ser det ut? Ja, jag tror faktiskt att det här i hög grad handlar om något ganska odramatiskt, nämligen att i sådana lägen sätta ord på det som har skett. Att i vardagslivet orka säga, så här ont gjorde det. Så här illa tog det du sa till mig. Vi ursäktar inte. Därför att vi tar varann på större allvar än så. För att vi ska tillsammans kunna gå vägen bort mot förlåtelse, så måste vi först bekräfta skulden. Jag har så tydliga minnesbilder, någon av er har säkert hört mig berätta detta förut. Jag har så tydliga minnesbilder hemifrån vårt eget liv. Hur Lotta och jag under våra mest slitsamma år som småbarnsfamiljer, alla ni som har varit där vet hur vi inte ibland orkade vara gulliga och trevliga mot varann, utan i ren kraftlöshet så tappade vi liksom garden och visade våra sämsta sidor för varann. Men jag har också sparat i minnet de ögonblick när vi orkade liksom sätta ord på det och säga ungefär så här: förlåt, du vet att jag älskar dig, men just nu är både du och jag för trötta att visa det. Och just då var det viktigt att få höra att det var så. Att det inte var kärleken som hade tagit slut, utan bara orken. Och så kanske detta precis handlar om att bekräfta. Så här ont gjorde det. Skulden försvinner inte för att vi tiger om den. Det som händer när vi tiger, det är att vi försvinner. Vi krymper bort, krymper i oss själva. I relationen till Gud så tror jag att bekräftandet av skuld handlar om att låta synd vara synd. Nu kommer jag ett ögonblick att låta som en gammeldags domedagspredikant. Ni får ursäkta det, jag hoppas att det inte händer för ofta. Att låta synd vara synd. Alltså, istället för att bortförklara synden, välja den andra vägen. Bekräfta synden och ta den på stort allvar. Här har det i kyrkans historia varit ganska svajigt. Alltså, som en motreaktion att vi under långa perioder av vår korta historia av och till har moraliserat synden. Vi har i hög grad bagatelliserat den, så hamnar vi som någon slags motreaktion mot det. Och jag är en av dem som gör det också i det andra diket. Nämligen att vi tiger om synden som om den inte skulle finnas. Ta bort den ur vårt vokabulär. Men det är med synden som med skulden. Den försvinner inte för att vi slutar att prata om den. Snarare så letar den sig försåtligt in till svårare områden om vi tiger. Det finns, slog det mig egentligen, inget moraliserande överhuvudtaget med ordet synd. Att säga att vi har syndat, det är inte att moralisera över vare sig själv eller någon annan. Så länge man vänder udden mot sig själv, inte mot någon annan, så är inte det moraliserande. Att vi bagatelliserat synden menar jag att synd så lätt, och så är det ju i den här sortens kultur också, synd blir så lätt enskilda handlingar som vi godtyckligt klassar. Och så säger vi det är synd, det är mindre synd, det är mer synd, det är svårare synd, det är fulare synd, det är smutsigare synd. Ett sätt att tänka som är främmande för Bibeln. Och det här tror jag vi har gjort alldeles för mycket. Synden blev lokal en period. Det är ju intressant. Alltså det som var synd i Norrland var inte synd i Stockholm. Det som var synd i Sverige var absolut inte synd i Norge. Och en norsk vän berättade för mig så underbart om en norsk diakonissa. Hon reste till Danmark och hon blev så chockad över att de danska diakonisserna hade örhängen så att hon tappade cigaretten ur mungipan. Synden blev tidsbestämd plötsligt. Alltså det som var synd 1970 var inte synd 10 år senare. Och jag berättar ju aldrig roliga historier, men jag måste få göra det idag. Men jag har en favorit, och det är ju att det var en man som hamnade i helvetet olyckligt nog. Och när han gick runt där och tittade så hittade han en annan karl som satt där och var så fruktansvärt sur. Så han var tvungen att fråga honom, varför är du så sur? Ja, då svarade den här mannen, jo, därför att det jag hamnade för här, det är inte synd längre. Älskade vänner, synd är allvarligare än så. Synd är att missa målet. Det är att förfela sitt liv, hela sitt liv. Och syndens allvarligaste konsekvens, det är att den fråntar människan upplevelsen av att hon är älskad. Den bästa definition jag har hört av ordet synd, den finns hos min norske kollega Per-Arne Dahl i en av hans böcker. Där han säger att synd, det är livsförstörelse. Och så skriver han så här. Jag ser synd som livsförstörelse. Uppgörelse som en nödvändighet. Och försoning och förlåtelse som det som kan förändra liv, samliv och relationer i en vidare förståelse. Det första som kungen gör, han bekräftar skulden. Han ursäktar den inte. Det andra han gör, det är att han efterskänker skulden. Skulden det här handlar om, säger de som har orkat räkna på detta, rör sig om ungefär 60 miljoner dagsinkomster, 60 miljoner dagslöner. Alltså en olöslig skuld. Och man förstår att detta är ju ett sätt att tala om något annat än enskilda misslyckanden och nederlag. Det här handlar om den syndaskuld som Jesus kom och gav sitt liv för. Därför att ingen av oss kunde betala den. Bortvändheten. Detta att vi alla delar att vi är syndare. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och när Jesus på korset ropar att det är fullbordat, så är den segern undantagslöst. Och i det havet av förlåtelse så drunknar ju alla våra små och stora misslyckanden. Vi behöver inte mäta och jämföra det. Det drunknar där. Och det är underbart att kungen inte föreslår skuldsanering eller en avbetalningsplan. Tack och lov. Han gör något mycket mer drastiskt. Han efterskänker. Han prutar inte. Vad hade det hjälpt? Och den som tar emot den efterskänkningen, den skuldbefrielsen, har egentligen bara ett uppdrag som jag ser det. Och det är att ge den vidare. Och det är det tredje. Det är vad den här mannen förväntas göra. Att förlåta, har någon sagt, det är att sätta en fånge fri och upptäcka att den fången är jag. Det är förlåtelse. Att sätta en fånge fri och upptäcka att den fången, det är jag. Märk att det som gör att den här mannen till sist ändå hamnar under tyngden av sin skuld, det är att han inte lät den förmögenhet som välte över honom när han blev efterskänkt, nämligen förlåtelsen, han lät inte den få göra någonting med hans liv. Därför vände hela den här utvecklingen. Vad hade hänt? Ja, man kan bara tänka, om han hade efterskänkt en skuld som ju tydligen var en ynka dagslön hos den man han sen träffade. Vad hade hänt om han hade efterskänkt den? Jo, processen hade fortsatt. Det hade snurrat på. Det hade gått till nästa människa och nästa människa. Därför att så fungerar förlåtelse. Men så fungerar också oviljan till förlåtelse. Den sprider sig och vidgar sig. Här någonstans finns dagens evangelium. Och det är ett återkommande och det är ett tydligt mönster i Nya testamentet. Den som vet sig vara förlåten, den människan får kraft att förlåta. Här finns en ledtråd till alla våra vardagsförlåt. Kolosserbrevet 3. Ha fördrag med varann och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er, så ska också ni förlåta. Det här är inte bara ett exempel, tack och lov. Det här är en karta till vad kraften att förlåta faktiskt finns. Det här är förlåtelsens rum. Den som aldrig förlorar eller växer ur bilden av sig själv som en förlåten människa. En människa som varje dag behöver mer förlåtelse, ny förlåtelse, ny förlåtelse igen. Den som lever i det rummet får på något bakvänt sätt kraft att förlåta. Att inse och bekänna sig själv som en syndare, en som missar målet, det är inte ett sätt att krympa sig själv och bli mindre och mindre och ömkligare. Det finns någon slags styrka där. Styrkan att leva ett liv i förlåtelse. Vi ska alldeles strax gå till nattvardsbordet. Jag skulle vilja säga att det finns ett ställe i Nya testamentet när Jesus har bråttom. Det finns väldigt få sådana exempel. Men det finns ett ställe där Jesus uppenbarligen har bråttom. Och det är när han talar om att det är tid för försoning. Han berättar på ett ställe om mannen som kommer och ska lägga ner sin offergåva. Men kommer på att han har något otalt med sin broder. Och då säger Jesus det han ganska sällan säger. Han säger, lägg ner offergåvan. Och så skynda dig att gå och förlika dig med din broder. Alltså när det kommer till detta, behovet av förlåtelse i våra liv, så är det bråttom. Så till dig som lever i en oförsonlig relation, i din familj, i din släkt eller på jobbet, som har försökt och försökt, låt inte fler år gå. Skynda dig till försoning. Dörren till förlåtelsens rum står vidöppen, och observera, det är du som välkomnas in i det rummet. Oavsett vem som gjorde fel, så skynda dig in emot försoningens rum, så att fler år inte går till spillo. Det som har hänt, och det är en sorg i det. Ingen predikant i världen kan prata bort det. Men evangelium säger att det måste inte förbli så för alltid. Vågar jag föreslå, även om du har gjort det förut, att du en gång till idag vänder dig in mot försoningen. Går till nådens bord, vänder dig mot Kristus själv, och så upptäcker, före allt vad som var rätt och fel, vem som gjorde vad och inte gjorde, att du upptäcker att du är en människa i behov av förlåtelse. Och inte minst, skulden är efterskänkt. Det är det här bordet berättar. Jesus har gått hela vägen. Det tar inte bort sorg och smärta och lidande i våra konflikter, men det ger en slags kraft att skynda in mot försoning. I centrum av det här rummet står nattvardsbordet. Det säger att före allt det som har skett i våra liv, i allt det som sker nu i våra liv, och inför allt som kommer att ske, så är du förlåten. Så förlåt i din tur. Kraften har vi tydligen inte själva. Gud har den. Vi blir stilla i bön bara ett ögonblick. Ja, här jag vill lyfta fram idag allt det som i våra liv, i våra relationer, i vår församling, i vår närhet har som avstannat på grund av oförsonlighet. Allt som har slutat blomma och nu bara gör ont. Och Gud, jag ber att du ger oss modet genom din ande att inte ge upp och låta saker förbli som de är tills våra liv är över. Herren ropar det till oss nu idag. Skynda dig. Skynda dig. Och ge oss kraften, den kraft vi inte har själva. I Jesu namn. Amen.